Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkommen till avsnitt 74 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt i Game Week 26 och det kallade Winter Break. Vi tänkte ändå komma ut med ett avsnitt där vi kanske fokuserar lite på statistiken från årsskiftet fram till nu. Och agendan för det här avsnittet skiljer sig lite mot våra vanliga avsnitt. Vi spelar in onsdagen den 12 februari och vi kommer inte ha någon regelrätt laggenomgång. Det är ju faktiskt bara 3 matcher som har spelats hittills. Däremot så går vi lite kort igenom om det finns något viktigt att säga om något utav lagen. Sen så det som är själva kärnan i detta avsnitt är statistik i djupdykningen. Och sen avslutar vi med några få lyssnarfrågor som har kommit in. Så jag förväntar mig att det blir ett lite kortare avsnitt än vanligt. Men hoppas att det ska vara matnyttigt ändå. Vi tackar Unisports Store, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar för partnersamarbete och det fina prisbordet i poddligan. Med det så tänkte jag, om vi bara tar de 3 matcher som har spelats. Det skulle ju ha varit 4 matcher, men City West Ham skapade lite fantasypanik då den ställdes in på grund av rådande vädersituation i London. Nu vet vi dock att den här matchen blev omplanerad och kommer att spelas i Game Week 26, men det blir den sista matchen i Game Week 26, så vi får avvakta lite och se vad som händer där. De matcher som ändå har spelats, det är Everton Palace 3-1 Everton, Brighton Watford 1-1 och Sheffield United Bournemouth. Och jag har inte jättemycket att säga om Brighton Watford och Sheffield Bournemouth, men för Sheffield kan vi se att underbara Lord Lundström, han hänger en avgörande kasse men är fortsatt utanför startelvan, och enligt mig så är inte det någonting som kommer förändras, utan jag tror att Lundström till stor del kommer få agera en inhopparroll, och jag tycker att man gör ganska klokt i att se till andra Sheffield-försvarare och ta in. Brighton-Watford, ja, samma där. Mopey i Brighton fick nu andra matchen i rad spela på, eller inleda på bänken. Och det är en del varningsflaggor där, och får se om Glenn Murray får hålla den rollen. Oavsett så är det ganska ofördelaktiga spelscheman för både Brighton och Watford här uppkommande, så det är kanske inte dit man ska kika i alla fall. Everton och Palace, där finns det lite mer att säga. Kanske framförallt om Everton, då deras schema blir rejält mycket tuffare. Men man kan med fördel fortsatt backa Calvert-Lewin, tycker jag. Jag vet inte riktigt, Stefan, med honom när vi pratar statistik.
Jo, men Alex, han finns med i statistiken här.
Ja, jag kunde tänka mig det. Vi ska även höja en flagg för rotationsrisk kring både CDB och Holgate som fick inleda bänk nu här senast. Palace å andra sidan, om vi nu pratar om att Evertons spelschema blir rejält mycket tuffare men de har en fin form, så är väl Palace lite tvärtom. De har ett väldigt bra schema men det är ganska få spelare som attraherar å andra sidan. Palace har faktiskt bara vunnit en ligamatch på sina senaste 11 matcher. Nu är Kelly även skadad, men oavsett det så skulle jag säga att han redan har tappat sin plats. Så det är väl egentligen det jag har att säga om det. Och Stefan, ska vi hoppa in i den här statistiken?
Jo, men det gör vi. Och vi kikar som vanligt på expected goals och framförallt bland forwards och mittfältare. Och sen kollar vi lite mer mot expected goal involvement bland försvararna och även till viss del på vissa mittfältare. Jag har valt att begränsa mig till de fyra senaste gameweeksen, det vill säga 22-25. Och det enda man ska ha med sig i den statistiken är att spelare som har varit skadade under den här perioden kommer inte komma med topp 10 troligtvis. Och sen får man ha med sig att Liverpool faktiskt hade 5 matcher i jämförelsen då de hade en dubbelomgång i gameweek 24 tror jag att det var.
Yes.
Så, men topp 10 målfarligaste anfallarna 2020 då. Högst upp på listan så hittar vi Sergio Aguero. Och det kan man väl lätt lista ut kanske med tanke på hur mycket mål han gjorde i inledningen av året här. Han har ett expected goal involvement på 4,6. Ganska klar etta framför Raúl Jiménez på 3,4. Jiménez har vi också sett här på slutet, eller framförallt Wolves, och Jiménez har varit på framfart. Jag vill minnas att Wolves schema blir ganska bra här snart och de spelar ju gameweek 28, så att Jiménez kan man ju lätt se att det kan vara en bra spelare att äga framöver. Bakom de två så får vi gå ner lite i statistiken. Hittar ett gäng spelare runt 2,8 till 2,6 i expected goals. Och de spelarna vi hittar där är Pukki, Firmino, Dini och nämnde Calvert-Lewin. Och här kanske du vill flika in lite, Alex, gällande hur deras respektiva spelscheman ser ut framåt.
Ja, absolut. Liverpools schema, om vi då pratar Firmino, det ser ju väldigt fint ut. Vi har varit inne på det tidigare att Liverpool har väldigt bra spelschema. Everton å andra sidan, där ser det tyngre ut. Samtidigt så tycker jag som sagt att Calvert-Lewin radar upp bra statistik och de här röda markeringarna i matcherna, ja, absolut, Liverpool kommer här i väntade gameweek 30, men annars har vi i Arsenal i 27, det är United i 28, det är Chelsea i 29. Jag kan mycket väl se Calvert-Lewin göra poäng och Everton dessutom vinna de matcherna. Så att man kanske inte ska ta allt för hårt på det, och Calvert-Lewin tycker jag definitivt är en spelare som man fortsatt kan kika mot. Övriga spelare, vad pratade vi? Det var Pukki i Norwich, va?
Yes.
De har väl helt okej spelschema, men jag vet inte riktigt. Alltså, eller det är väl blandat spelschema kan man säga. Wolves, Leicester, Sheffield United kommande tre. Det är väl inte superenkelt, men ja, jag tror att Pukki, han hade man i början av säsongen. Just nu är i alla fall inte jag där och fingrar någonting. Sen så pratar vi Dini. Ja, Watfords spelschema, det har jag varit inne på tidigare. Det vänder nu. Det är, ja, med kommande fem så ska de möta United borta, Liverpool. De ska möta Leicester bland annat. Så Jag backar lite där, men skulle det vara så att viktiga Ismael Sarr kommer tillbaka, vilket han bör vara tillbaka snart, så kanske Watfords anfallsspel kan få sig ett litet lyft igen.
Yes, men jag instämmer väl. Jag tycker Firmino absolut känns jätteintressant. De tre övriga, där drar jag mig lite mer på grund av kommande spelschema. Men man ska ha med sig att de har presterat bra under den här tiden. Och kollar vi till exempel på Pukki så är han en av de som har spelat minst minuter på de här fyra omgångarna också. Så att Norwich mot slutet av säsongen, om Pukki fortsätter se målfarlig ut, kan absolut vara en differential som är värd att gå för.
Jag skulle bara vilja kasta in det på till exempel Aguero som toppar den här listan. Han gör ju poäng när han spelar, det vet vi. Däremot är det en spelare som jag skulle vara väldigt försiktig att ta in just nu. Vi vet att det är blank 28, det är en trolig blank i 31. Sen kommer det komma in dubbla gameweeks här och då kanske man lockas lite. Samtidigt kommer det vara väldigt tajt och vi vet att Citys rotation annars är väldigt stor. Blir det ännu tajtare spelschema, dessutom Champions League. Jag tror alltså inte att man får mycket mer än 90 minuter på en spelare som Aguero i en double game week. Har du någon annan avvikande uppfattning där?
Nej, men det kanske är tillräckligt för att motivera en investering och veta att man får 90 minuter av honom just. Lite så tänker väl jag. Jag tror att just i Citys fall att det kommer vara väldigt svårt att veta någon som kommer spela mer eller någon annan. Det skulle vara De Bruyne då.
Ja, Ederson.
Ja, precis. Ederson är nog ett bra bett också.
Ja.
Yes, vi fortsätter ner plats 7-10 då. Och de kommer ytterligare lite efter, runt 2,1 till 1,7 eller 1,7 förväntade mål på de här fyra gameweeksen. Och spelarna vi hittar här är Abraham, Ings, Wood och Lacazette. Och utav de här så tycker jag att det finns en klar vinnare i Ings då vi har pratat upp honom mycket. Han vilades ju en match i de här fyra gameweeksen där han bara fick ett kortare inhopp. Men det som framförallt talar för honom nu är ju att deras spelschema vänder och ser riktigt, riktigt fint ut. De övriga spelarna, jag är inte jättesugen här och nu. Abraham har ju varit en spelare som har varit väldigt populär i början av säsongen. Men Chelseas form och hans egen form har ju saknats på slutet. Så vi får se om man kan hitta tillbaka mot slutet av säsongen. Eller om det bara är att fortsätta avvakta med honom.
Ja, och med Abraham där ska man säga att spelschemat ser däremot ganska lockande ut om Chelsea hitta lite form. Nu är det United här i Game Week 26 och Tottenham i 27. Absolut inga omöjliga matcher, men därefter så är det City som väntar i Game Week 31. Men annars är det riktigt fint hela vägen en bit in i maj där. Och faktiskt de sista två omgångarna egentligen bara som lite skrämmer.
Jag vill i alla fall se Chelsea hur de, när de tar sig an Champions League, hur de balanserar den uppgiften och hur det påverkar Abrahams både speltid och form.
Instämmer helt. Vi ska väl nämna det också, när vi pratar spelschema så var det en spelare som jag inte riktigt nämnde som du nämnde tidigt, och det är Raúl Jiménez. Och Wolves har ju ett väldigt fint, du var inne på det, att det vänder snart, och jag skulle säga att det vänder redan nu. Till Game Week 27 så är det Norwich hemma som väntar, en väldigt fin uppgift. Sen så har vi Tottenham borta, Brighton hemma, West Ham borta, Bournemouth hemma. Det är kanonschema tycker jag. Och Wolves, samma där, att kikar man på deras schema även på lite längre sikt så har vi egentligen ett fint spelschema mer eller mindre in till ligaavslutningen. Bland annat har de ju redan mött både City och Liverpool gånger två. Så att de lagen väntar inte. Jag tycker Wolves är väldigt intressanta och jag tycker att man kan kolla både mot Jiménez men även när vi kommer in på mittfält och försvar finns det intressanta spelare där.
Yes, det var väl egentligen det om anfallarna. Har du något att tillägga i övrigt, Alex?
Nej, det har jag inte. Det kanske att vi skulle kasta med Jamie Vardy i en sån här diskussion. Jag vet att det är många som har sålt Vardy. Samtidigt så är vi många som sitter kvar med honom. Det är den mest ägda spelaren i spelet. Även om han finns i en del ghost chips. Så det är inte 37% ghost chips. Det är det inte. Och där är en sån ganska stor vattendelare. Nu Om vi bortser från Game Week 26 som vi är uppe i, så är det City i Game Week 27 och sen så ett väldigt, väldigt fint spelschema för Leicester. Vad säger du där om vi går på dina känslor kring Vardy och Leicester, om man nu fortfarande sitter kvar med honom?
Nej, jag kan snappa upp honom lite kort i statistiken, för jag kan räkna baklänges och se att han ligger på 1,6 förväntade mål, trots att han inte är med topp 10 då. Han har ett relativt högt expected assist på 0,7, vilket forwards inte kända för att slå assist, så de siffrorna generellt är låga. Men han ligger precis utanför topp 10, och som sagt, matcherna vänder. Jag tror Leicester utan Champions League-spel här på våren kan komma tillbaka och hitta formen. Det är i alla fall mitt stalltips och så jag har resonerat när jag har behållit Vardy i mitt lag.
De spelar ju i den blanka gameweeken 28 och inte nog med det, de spelar mot Norwich. Så det är ju också någonting man kan ta med i beräkningarna om man inte har gjort sig av med honom än.
Ja, absolut. Har man inte gjort sig av med honom nu, så då är det ju inte läge att sälja, skulle jag säga. För att 28 står ju bara en omgång bort här. Så att jag hade behållit om han fortfarande äger honom.
I övrigt tycker jag inte det är några forward som vi behöver prata så mycket mer till. Men jag tycker att Vardy ändå är värd att lägga till där i diskussionen.
Ja. Jag kan bara nämna att Firmino är den forwarden som har det högsta expected assist, vilket drar upp hans expected goal involvement. Då. Han har 1,2 där. Och ja, det höjer ju bara honom ännu mer med hans allround-spel, skulle jag säga.
Och är det en anfallare jag tycker att man ska sitta med, så är det Danny Ings med uppkommande spelschema.
Och Jimenez kanske.
Ja, absolut.
Bra, vi går väl vidare till mittfältarna och börjar med de målfarliga mittfältarna. Och här har vi en spelare som verkligen sticker ut som nummer ett. Men han har också spelat mest minuter då Liverpool har haft fem matcher. Men Salah har skrapat ihop 3,5 förväntade mål över de fem matcherna då, vilket är riktigt bra. Det toppar han överlägset den här statistiken med, och tvåan kvalar in på 2,2, och det är en oväntad tvåa i Leicester i Harvey Barnes, yttermittfältaren där som har visat fin form på slutet och finns att köpa för endast 6 miljoner. Så betydligt billigare än en spelare som Madison till exempel.
Där var vi även inne på Leicesters kommande spelschema här efter de har mött City i Game Week 27.
Absolut, det ser ju fint ut, och detsamma gäller ju Salah. Så att de här två spelarna är ju högintressanta, dock väldigt olika. Salah är nog en spelare man ska äga här med den här formen, och gör ju att han kommer vara väldigt tungt kaptenad i många gameweeks framöver. Och jag hade inte velat gått emot det i alla fall. Vi har ju argumenterat, eller vi tror i alla fall att Liverpool kommer gå för att avgöra ligan så snabbt det bara går här. Bakom de här två spelarna så tycker jag väl att det finns ett koppel av tre spelare med runt 1,8 till 1,6 förväntade mål. Och där hittar vi Son i Tottenham, Jorginho i Chelsea och Sterling i City. Om vi börjar med Son då, så tror jag mig att Tottenham spelschema är helt okej. Son kan man ju förvänta, eller borde man förvänta sig rätt fina siffror härifrån. Kanske vill se ännu lite mer från honom, men jag tror ändå att han är ägd under 10%, så det kan vara en riktigt fin differential om man tror på Tottenham. Jorginho inte lika sugen, de här förväntade målen är nog boostade av någon straff i statistiken här. Men som billig möjliggörare eventuellt. Sterling, där hade man väl snarare vill ha sett att han ligger närmare Salas siffror än något annat, och han är en riktig premiumspelare, så jag tolkar hans siffror här som ett underbetyg.
Dessutom skadad.
Dessutom skadad, ja. Fortsätter vi ner så är det relativt klent. Man får ju med sig att det är ungefär fyra matcher de har spelat här, och plats 6-10. Där kvalar man in på 1,3-1,1 förväntade mål. Så ett mål ungefär, lite drygt, per på fyra matcher. Och de spelarna vi hittar här är Ayuso Perez, Ducoré, Ali, El Ghazi och Walcott. Jag tycker väl att det här summerar lite det man tänker när man kollar på mittfältet just nu, att det är inte så jättemånga som sticker ut och som man vill äga på just mittfältet. Hur tänker du, Alex, här?
Nej, vi har varit inne på det att det är lite svårt och menar även på att om man drar sina wildcard att det är svårt att hitta spelare som man verkligen, verkligen vill ha in. Men jag tycker att vi ska nämna, som jag var inne på tidigare när vi pratade Wolves och Jimenez, så har vi ju Traoré här, en prisvärd spelare, prisad 5,8 och med uppkommande schema och så tror jag att det är en spelare man kan sitta ganska nöjd med där på mitten, som heller inte kostar speciellt mycket. En annan lite billigare spelare är Jack Grealish. Där vet vi dock att det är en blank gameweek i 28 och ett lite tuffare spelschema, men han ligger ju bakom allting i Aston Villa, så att han förtjänar väl ändå ett omnämnande, kan jag tycka.
Ja, jag är lite förvånad att ingen av dem kvalar in i statistiken alls faktiskt.
Nej, men det kanske har, om man ser till Traoré, så blev ju han utbytt skada där mot United i Gameweek 25 i alla fall, men annars har han väl spelat 90 för det mesta, tror jag.
Ja, nej, som sagt, jag försökte leta lite snabbt om jag kunde hitta dem, men jag gör inte det. Men det vi kan säga, jag tycker väl fortfarande att båda de två har imponerat. Om man har kollat på lite matcher som de har spelat, så är det ju liksom Grealish, han är ju den enda spelaren som kan rädda Aston Villa kvar, känns som, i Premier League, och Traoré har ju sett jättefin ut, framförallt i matcher där han har mött lite mer offensivare lag och fått kontra, då har han verkligen fått glänsa.
En spelare som är fullt förståeligt att han inte ligger med på den här listan, men som jag tycker ändå ska lyftas, vi pratar ju om Salah, men även hans kollega Mané som missade några matcher med skadan, speciellt den här oturliga i dubbelveckan tidigt som gjorde att han bara kom iväg med en poäng. Jag tror att han är tillbaka redan nu här i Gameweek 26, och det är många som har skeppat ut honom, så om man har haft tålamod och suttit kvar med honom så kan man kanske se en ganska fina differential poäng i sina olika kompisligor. Så att Mané tycker jag kan vara intressant också att nämna, även om vi såklart inte ser den här i statistiken.
Nej, jag håller helt med dig där, Alex. Så om man kollar, nu har ju Firmino imponerat på slutet, Manés form innan han skadade sig var väl kanske lite på nedgång, med lite rehabilitering och en fullt frisk Mané som kommer tillbaka kan mycket väl både matcha Firmino och ta fler poäng än honom. För kollade vi på säsongen som helhet innan han blev skadad, så hade han ju plockat ganska mycket mer poäng än vad Firmino hade gjort.
Ja, nu kollar vi på expected goals. Jag antar att vi ska gå vidare på expected goal involvement, och då förväntar jag mig även att vi kommer prata om en viss Kevin De Bruyne.
Jo, men han kommer med, och det är fortfarande Salah som toppar expected goal involvement stort. Han är ungefär dubbelt så dubbelt före någon annan.
Har väl 100 minuter mer också än De Bruyne.
Det har han. Men sen bakom Salah så är det jämnt, och det är Harvey Barnes som vi har nämnt, men han kvalar mest in på sin målfarlighet. Sterling kommer på samma som Barnes, har lite expected assist i sig, men sen är det ju framförallt De Bruyne som har högst expected assist av alla spelare med 1,9, vilket gör att han kvalar in på expected goal involvement som nummer 4. Och det är väl den spelare jag framförallt vill vill lyfta här på expected goal involvement. Jag hittar även in en Pereira som jag vet att du inte är så fascinerad av United på topp 10-listan faktiskt.
Ja, det håller bara borta där. Alltså, han ska ju inte få någon mer speltid nu med dels då Bruno Fernandes in i laget, men både McTominay tillbaka i träning och en Pogba som gjorde något uttalande här idag om att han hoppas kunna medverka på något sätt mot Chelsea, vilket känns konstigt. Jag har sett mest rehab träning på honom, men det var ett uttalande som kom här under dagen i alla fall.
Yes, jag vill faktiskt lämna två till nu när jag kikar lite mer på listan. På plats 9 och 10 i goal involvement så hittar vi Ryan Fraser i Bournemouth och Hudson-Odoi i Chelsea. Fraser tycker jag har sett riktigt fin ut senaste två gameweeksen, och han var väl även ett av glädjeämnena för Bournemouth i den matchen som de spelade mot Sheffield också. Där skulle det faktiskt kunna vara så att han kan bli något att äga mot slutet av säsongen om det faller in så att Bournemouth har lite fördelaktiga matcher, och för vi vet ju att de också spelar för ett nytt kontrakt, så att det är mycket som står på spets i Bournemouth.
Där skjuter jag in direkt då att de här fördelaktiga matcherna, de lyser med sin frånvaro. Väldigt tufft kvarvarande spelschema där bland annat då, om jag bara ska nämna, fram till Game Week 38 som är slutomgången så väntar Chelsea, Liverpool, United, Tottenham, Leicester, City. Och dessutom Wolves borta, och det är en del tuffa matcher. Jag ser egentligen ingen ljusning för Bournemouth sett i spelschema, och i övrigt så skulle jag behöva ett enormt bra spelschema för att gå in och satsa på en Bournemouth-spelare i det här läget.
Yes, det hade jag ingen koll på, men då instämmer jag med att hans intresse är lägre. Hudson-Odoi, där pratade vi om att Chelseas spelschema snart blir bättre. Han kommer ju få konkurrera med Pulisic när han är tillbaka. Men om han kan visa sig vara första val, då skulle det kunna vara en spelare som är intressant.
Yes, jag tycker vi bör stanna upp lite mer vid just Kevin De Bruyne. Det är ju just hur man ska navigera kring de här City-spelarna med Champions League-spel, blanka game weeks och sådana saker. Jag kan tänka mig att det är många som kikar på att göra ett byte från De Bruyne till exempelvis Son. Hur resonerar du till det här? Det är blanka game weeks, men det kommer ju även vara dubbla.
Ja, jag är väl inne på att byta in Son som du nämner här. Eller de två spelarna jag kikar på att byta ut är Grealish och De Bruyne kommande två Game Weeks på grund av Game Week 28. Och de två jag har kikat på att ta in är Traoré och Son. Och det håller jag väl kvar vid än så länge i alla fall. Men jag noterar ju att Harvey Barnes även finns där på mittfältet, som jag inte har tänkt så mycket på innan jag drog upp den här statistikgenomgången.
Nej, De Bruyne där, jag tycker att man med fördel kan skeppa ut honom. Jag tycker dessutom att om man kan, ska man försöka hålla i två fria byten så mycket man kan. För att det verkar vara så att vi kommer få relativt sena besked kring när de här dubbelveckorna kommer, och kan man då navigera dem med lite fria transfers så är det att rekommendera. För jag antar där när Citys dubbelveckor kommer, då bör man ha någon City-spelare. Även om man kanske inte ska förvänta sig 180 minuter så kan man nästan räkna med dryga 90 i alla fall, alltså att de spelar en hel match och får något inhopp på de här spelarna. Och vi vet ju vad Aguero kan göra till exempel bara om han får ett 20 minuters inhopp i en match.
Ja, absolut. Det kommer avgöras på för mig mycket, tror jag, med hur man ska navigera framförallt i Game Week 31 eller 32 blir det väl, som förväntas vara blank. Det är om Liverpool kommer ha match eller inte i den omgången. Och det beror ju på hur det går mellan Chelsea och Liverpool i FA-cupen. Och där skulle jag säga att det är relativt öppet och Chelsea spelar på hemmaplan. Och mycket väl kan skrälla i en sån match. Men stalltipset får ju gå ändå att Liverpool tar sig förbi Chelsea. Och gör de det, då kommer de ha en blank i Game Week 32. Eller är det 31? Jag har glömt.
Ja, vi får ju se om Liverpool skickar sitt U23-lag eller vilka det är som kommer i den matchen i och för sig.
Ja, nej, jag tror att de kommer ställa upp med bra lag där. Men det tycker jag är nyckelmatchen för hur man ska agera. För spela till exempel, och Liverpool ur FA-cupen, ja men då är det fullt möjligt att få upp ett bra lag även till den blanka gameweeken med byten. Och blir det så, då tror jag att jag vill spara min free till en dubbel vecka istället.
Yes.
Bra, då går vi över på försvararna då. Och här... ja, vi fokuserar väl på expected goal involvement, tror jag. Eller gör vi det?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja, jag tänkte bara att det är vissa spelare som sticker ut där. Ja, men vi gör det. I topp så hittar vi två spelare, i Van Bissaka och Aurier. Och båda de här kvalar in på sina expected assist, då de har väldigt litet målhot över de här fyra omgångarna. Det man kan ta med sig här är väl att om vi ska kolla på lagens defensiv i de här fyra omgångarna, så har United mycket bättre expected goals conceded med 4,1 mot Tottenhams 8,1. Ja, vad säger du Alex? Är du sugen på att investera i Uniteds backlinje?
Jag är ju inte så sugen på United generellt, men med den här bristfälliga offensiven och så i United, så blir man ju tvungen att fokusera på att inte släppa in så mycket mål. Det är väl det som talar för defensiven. Dessutom att vi, som jag nämner, att McTominay till exempel är på väg tillbaka. Det bör betyda positiva saker för United egentligen, både försvarsmässigt och offensivt. Så att ja, det skulle väl vara det då. Jag är lite förvånad faktiskt över Van Bissakas höga expected assist. För jag tycker att hans inspel, ja, men de har saknat kvalitet ändå. Men ja, det skulle kunna vara där. Men jag tycker att det finns andra försvarare som jag lockas mer utav än Van Bissaka. Men det är värt att fundera lite kring när man ser de här underliggande statistiken.
Yes, och Aurier, han har vi ju varit inne på att han är, vi har ju kvar honom i poddlaget och han är ju lite av en joker. Spurs har ju inte imponerat defensivt, men Aurier är ju en poängjoker och rödkort och allt, lite vad det kan vara. Men det kan leda till bra saker i fantasy, har vi ju resonerat fram i poddlaget i alla fall.
Ja.
Bakom de här två då, så följer två Everton-spelare i Jeremina och Digné, och de kvalar in på helt olika saker. Mina med sina hot från hörnsituationer, och Digné som den som kanske har slagit de här hörnorna eller slagit mycket ut av inläggen i alla fall. Vi har ju pratat om Everton, de ser ju väldigt bra ut under Ancelotti och är ju med och hotar om eller utmanar om Champions League-platsen den sista. Men spelschemat gör väl framförallt att man kanske avstår just investeringar i backlinjen, då de ska möta väldigt starka lag här framöver.
Ja, jag tycker att det är en helt annan situation gällande Calvert-Lewin, och jag kan se Everton göra mål mot många av de här lagen. Däremot tror jag inte att man ska förvänta sig så mycket nollor, och även om vi nu kollar då på expected goals och expected assist och sådana här, att Mina och Digné har fina sådana siffror, så i grunden vill jag ändå ha känna hyfsad trygghet till bra chans på nollor, och det ser jag inte i Everton kommande matcher.
Nej, precis, och därför så är ju intresset ganska svalt från både din och min sida där. Sen följer vi ett koppel av spelare väldigt tajt mellan plats 5 och 10, 6 spelare, och de spelarna är Lejeune i Newcastle, Alexander Arnold i Liverpool, Aspilicueta Dunk i Brighton, Williams i United och Doherty i Wolves. Och här måste jag ha lite hjälp med spelschemat, men det man kan framförallt notera är ju att Chelsea och Wolves faktiskt är två utav de lagen som har sett absolut tajtast ut bakåt över de här fyra gameweeksen.
Ja, och Doherty är en spelare jag verkligen blickar mot. Jag vet, det är en premiumspelare, han kostar 6,1, men vi vet ju, han spelar som någon form av ytterforward där i Wolverhampton, både målfarlig och assist. Och Wolves spelschema som sagt, det ser kanon ut efter City och hela vägen in egentligen i maj. Så Doherty tycker jag är en rejäl joker där. Jag tror som sagt att det kommer bli en del nollor i Wolves och Doherty kommer definitivt ta offensiva poäng också. Så att Doherty är en sån spelare. Du nämnde ju Lyon där i Newcastle, och Newcastle har ju faktiskt riktigt bra spelschema. Däremot så Lyon har väl, jag tror att han har fått väldigt boostad. Han gjorde ju de här två målen i en match. Jag tror inte han har spelat supermycket i övrigt.
Nej, det är typ den matchen han spelat så.
Ja, så att jag vet att du har varit inne på tidigare en spelare som Matt Ritchie till exempel skulle kunna vara en liten joker där som står uppsatt som försvarare men spelar mer offensivt och tar fasta situationer och sådana saker nu med Newcastles lätta spelschema. Så att det är väl en spelare man också kan nämna som kan vara av intresse.
Ja, han har ju bara spelat en match, så han har ju svårt att kolla in här i statistiken. Men i övrigt i Newcastle finns det också. Du har varit inne på Lascelles i podden för 4,2. Också prisvärt och mer ordinarie än Lyon. Och sen har vi Fernandes som kanske är den bästa bonusplockaren i Newcastles backlinje. Så att det finns alternativ om man tror att de kan göra det bra defensivt.
Mm. Och Trent är ju alltid högst upp bland alla försvarare gällande allt, så att han, ja, och så ja. Spelschema på Liverpool dessutom.
Ja, nej, men det här är väl lite sämre än vad vi har sett Trent prestera över säsong, då han endast ligger på plats 6 trots att han har spelat mest minuter av alla här, så att men om man ska ta en spelare från Liverpools backlinje så tar man ju gärna Trent ändå.
Ja, absolut.
Kanske kan nämna lite kort om Brandon Williams. Han har vi också i poddlaget som en chansning. Hoppas att han får spela när de ska möta Watford nästa omgång. Vad har du att säga om honom, Alex?
Jag tycker han har gjort det väldigt bra i United och jag personligen är väldigt imponerad av honom. Hans startplats är inte helt säker. Han fick väldigt mycket starter efter varandra ett tag. Sen så fick han inleda bänk här mot Wolves. Och jag tror, nej, han fick inget inhopp heller. Konkurrerar ju med Shaw där. Jag tycker ju att Williams bör gå före. Samtidigt vet vi, Solskjær gillar att spela unga spelare, men inte vecka efter vecka, utan matchar dem relativt sparsamt eller försiktigt. Och jag tror att han kommer få ett gäng starter till den här kvarvarande av säsongen, men knappast vecka efter vecka, så det gäller ju att ha lite flyt där. Det är ju en möjliggörare absolut med sin billiga pris, om man ska ha förväntningar därefter. Jag tycker att det kan vara värt att nämna också med en spelare som har ganska hög ägarandel och som låg bra till här på statsen. Det var ju Louis Dunk, har ju tagit en del fasta situationer. Däremot så vänder Brightons spelschema lite grann nu och det blir lite tuffare matcher. Så om man inte har honom tycker inte jag att det är investeringsläge där.
Nej, jag har ju vurmat för honom som en av mina backpicks och det har ju inte riktigt lett till poäng, fast med statistiken här så har man ju sett att det har funnits ett hot i alla fall. Men jag är inne på det du säger nu, att ska man kika mot backar nu så kanske det är andra. Och då kanske vi ska nämna Chelsea som faktiskt har en av de bästa defensiverna. Vi har ju Aspilicueta med på den här listan. Och vi har sett att han både kan göra assist och göra mål i enstaka matcher. Är dessutom en hyfsad bonusspelare. Så han kan vara en differential om Chelsea hittar formen. Detsamma ska väl sägas om Reece James som har gjort högerbacksplatsen mer eller mindre till sin egen i Chelsea.
Nu går vi utanför statistiken och sånt, men det är ju väldigt många som kollar mot Sheffield United försvarare. Och ja, de har gjort det väldigt bra. Och fint spelschema trots då den här blanka Game Week 28. De ska nämnas, jag tycker Southampton med sitt spelschema ska nämnas där det finns lite prisvärda alternativ. Antingen om man går på Billy Stevens, men man skulle även kunna välja att investera något mer och gå på Bertrand till exempel som spelar offensivt. Och även nyförvärvet där, de värvade ju in Walker Peters från Spurs. Han är ju prisad samma som Stevens och har ju faktiskt visat rätt fina tendenser till inlägg och poängspel när han har fått speltid i Spurs.
Ja, absolut. Absolut. Så han kan vara ett alternativ. Vi ska väl kan nämna här Sheffield United. De har ju bara släppt in 2 mål på de här 4 gameweeksen. Fast det är kanske lite för bra mot vad de har spelat defensivt i alla fall. För deras expected goals conceded ligger på 5,7. Så att de har gjort det väldigt bra där. Detsamma gäller Liverpool som ligger på 5,8 förväntade insläppta med bara enbart ett insläppt över de här 4 omgångarna. Så att lite varningsflagg för att antingen så måste försvarsspelet steppa upp eller så får man förlita sig på att deras duktiga målvakter kan städa undan de här bra chanserna som de släpper till.
Absolut, jag vill bara skjuta in det där också när jag nämnde Walker Peters. Så jag ser hans plats som ganska ohotad. Han värvades ju in som jag måste anse vara en ersättare då till Cedric Suarez som gick till Arsenal. Så att, jag tror Walker Peters kommer ha en startplats i Southampton. Och fint spelschema, prisad 4,4. En ägarandel på bara 0,6%. Så det skulle kunna vara någonting att också hugga på. Han har riktigt fina matcher nu kommande 4.
Yes, och när jag ändå sitter med statsen framför mig här så kan vi kolla på de lagen i botten här på expected goals conceded, alltså de som verkligen läcker chanser, och där hittar vi Aston Villa och West Ham, vilket stämmer bra överens med att det är de 2 lagen som har även har släppt in mest mål. Men utöver dem så hittar vi även Tottenham och Newcastle på 8,1 förväntade insläppta mål. Men skillnaden där är att Tottenham och Newcastle, de har släppt in 2 respektive 3 mål på de här matcherna. Så att ett väldigt överbetyg till hur ja, de borde ha släppt in mer mål om man kollar på just den här statistiken då.
Yes.
Bra, det var faktiskt det vi hade. Jag vet inte om det var någon spelare här som stack ut på enbart sina assistmeriter som backar. Nej, jag vet inte om jag... Ingen som jag är speciellt intresserad av.
Nej. Nej, men jag tycker att vi har ändå gått igenom lite grann här kring försvarsspelare både med statistik men även försvarsspelare som vi tror mycket på. Så att jag kan kasta in det. Om man inte har de pengarna för att investera i Matt Doherty men ändå vill vara med och ta del av Wolves fina spelschema och chans på nollor, så är ju kapten Boly tillbaka i backlinjen i Wolverhampton, och det är en väldigt viktig spelare i Wolves som kan, han kommer ju aldrig kunna matcha Dohertys hot offensivt, men det är en billig spelare in som kommer ha en given startplats i alla fall.
Yes, och om jag bara skulle vilja nämna någonting om dubbelveckor sen när de kommer, så brukar det kunna vara lite lättare att hitta backar och målvakter som får spela i båda omgångarna. Brukar kunna vara lite mer rotation på anfall och mittfält kan man väl ta med sig. Så att därav är backanalysen brukar kunna gynnas och ge lite extra poäng om man har rätt backar.
Absolut. Ska vi avsluta med de här lyssnarfrågorna vi har fått in? Det är inte jättemycket, men 3 frågor här tänker jag vi ändå kan lyfta. Börja med Carl Kviding. Han har en fråga som är: vad tror ni hade hänt ifall Citys match hade blivit uppskjuten i en vanlig Game Week? Nu kunde de ju sätta in den i Game Week 26 eftersom den är så lång, men vad hade hänt annars? Och det vill bara säga att ja, men det blir en blank game week. Det har vi sett flera gånger tidigare. Problemet hade ju varit att det blir extremt tight schema för City att få in den. Så vi hade kunnat se en till double game week eller till och med eventuellt att det trycks in en triple game week. Men ja, nu behövdes ju inte det. Behöver ju inte det hända. Är det något annat du vill säga om just det, Stefan?
Nej, men som du säger, vi som har spelat några år, vi kommer ihåg, det var någon vinter, om det var 2010, där det snöade bort massa matcher i England. Och där var det obevekligt bara att men det blir blank game week, blir double game week senare på säsong. Så att det har hänt förut.
Mm. Ja, jag tror det är många som drog en lättnad, en suck, när man kanske har dragit ett wildcard och gått hårt in på City och kanske sitter med både kapten och vicekapten där. Så ja, nu blir det i Game Week 26. Jag tyckte det var lite tråkigt eftersom att jag ända sitter med Kevin De Bruyne och har bra täckning i övrigt. Men det är väl, om vi ska vara helt ärliga, det mest rättvisa eftersom det är en ren slumpgrej. Och jag hade varit vansinnig om det varit jag som hade satsat på City.
Ja, absolut. Och det kom ju som du sa från ingenstans. När det var det här snökaoset, då hade man i alla fall lite rapporter på förhand om att vissa matcher var kanske i riskzonen på att bli inställda, men det här kom ju liksom på efter deadline på morgonen. Så att ingen som kunde förutse den.
Nu går vidare. Thomas Tompa Kjellqvist, han är inne på det du pratade om. Vi pratade ju kort om det, men han kort och koncist fråga: hej, ska man byta bort Kevin De Bruyne mot Son nu?
Ja, men är det någon spelare som inte har match i Game Week 28 som man ska fundera på om man ska ha kvar, så är det nog Kevin De Bruyne som är den spelaren man ska lägga mest tid på att fundera på det beslutet. Men med det sagt, så City med sitt Champions League-spel och liksom med ligan som redan är körd och troligtvis blank i både 28 och 31, så tycker jag att det kanske är lite för mycket pengar att ha på bänken i två blanka game weeks när man kan få in en sån som ändå är en spelare som kan göra stor skillnad.
Mm. Sista frågan här är lite längre och är från Jesper Lövstad. Det verkar gå bra för Jesper. Han skriver så här: om man leder ett par ligor där mycket står på spel, och skriver han bland annat Premier League-biljetter, pengar, alltså pengaligor, och framförallt ära, hur ska man då tänka? Jag känner mig lite feg som i nuläget knappt vågar jobba in differentials. Tittar i stort sett bara på vanligt förekommande spelare i de aktuella ligornas andra topplag, om jag inte redan har de spelarna, vill säga. Spelet blir faktiskt rätt tråkigt när man bara ska bevaka.
Ja, jag kan väl känna igen mig i hans tankesätt någon gång när man har legat riktigt bra till. Men jag tror att man ska försöka fortsätta tänka sitt, som man har gjort hela säsongen, som är faktiskt det som har tagit en till den positionen. Sen kanske det är vissa spelare som man absolut ska se upp för. En sån kan ju vara Salah, som vi har sett här, som imponerar stort i statistiken och har fina matcher. Sådana spelare ska man nog se till att ha och inte gambla för mycket med kaptensbindeln.
Nej, jag tror inte man ska sticka ut allt för mycket. Men det tycker jag inte man ska göra, oavsett om man inte tokjagar och verkligen behöver chansa. Men jag förstår Jespers tankar, men då, i slutändan ska man väl, får man väl tänka på det. Vad är viktigast? Är det... Det kan ju vara det att man väldigt gärna vill vinna de här ligorna där man, det kan vara en hel del pengar, eller som sagt åka iväg på någon resa eller sådär. Det är klart att det värderas väldigt högt, och då kanske man får prioritera lite annorlunda. Om man istället tänker att ja, men det här är bara ett spel, jag vill tycka att det ska vara så roligt som möjligt och kanske även chans att komma på en så hög overall rank som möjligt, ja, då ska man ju bara spela sitt spel och köra på, lita på sin magkänsla. Så att det är lite själv, man får gå till sig själv och tänka att ja, om man bara ligger och bevakar, det troliga är ju kanske att man har lite högre chans att behålla sin plats. Samtidigt så åker man ju baksätet, för att de bakom kommer försöka göra chansningar, och faller de väl ut så tappar man ju dels där, och dessutom har man haft det tråkigt. Så har man en bra känsla så kör på och spela. Det tycker nog jag ändå. Och det är ju, utan att ta några risker och sådär, så kommer din overall rank bli lidande. Och man vill ju ha ett bra track record i alla fall, om man tittar tillbaka säsong efter säsong, att ligga där uppe bland de här topprocentspelarna i världen.
Ja, jag tror att det är lite för tidigt att börja helt taktikspela också. Risken är, som du säger, att man tappar sitt eget koncept och kanske börjar göra lite dåliga beslut på grund av att man kikar på massa utmanares drag hela tiden. Så att jag skulle vilja skicka en varningens flagg på att spela allt för mycket taktiskt så här tidigt.
Man kan väl nästan koppla det till när man kollar på sitt favoritlag och de har tagit ledningen och sen så börjar man backa hem och istället för att bara ösa på och köra sitt spel, att det finns enorma risker. Är det så att det helt plötsligt är någon bakom där som gör något bra drag och kliver förbi, ja men då är man lite så här invaggad i någon falsk säkerhet och så tar det ett tag innan man kommer efter och kommer upp i speed igen. Så aj, det finns stora risker med det. Så Jesper, lita på din känsla och bara ös på. Det är ju det som har tagit dig dit du har kommit. Med det så tycker jag vi tackar. Och det blir lite kortare avsnitt idag. Vi är tillbaka nästa vecka med ett lite mer ordinarie avsnitt. Och fram tills dess så önskar vi alla ett stort lycka till och ett bra avslut här på Game Week 26. Ha det bra allihopa!
Ja, ha det bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.